Novellen Spökhanden av Selma Lagerlöf i uppläsning av Marie Ahl.
Just som klockan slog ett på natten kom någon och ringde på doktorns klocka. Den första ringningen hade inget resultat, men då en andra och en tredje visade att det var obönhörligt allvar kom doktorns Karin ut genom köksdörren och tog reda på vad som stod på. Och då Karin förgäves underhandlat en stund måste hon finna sig i och väcka doktorn. Hon kom och knackade på sängkammardörren. Det är bud från doktorns fästmö. Doktorn måste dit.
Är hon sjuk?
Hördes det där inifrån. De vet inte vad som fattas henne. De tror att hon har fått se något.
Ja, hälsa och säg att jag kommer.
Doktorn frågade inte mer. Tyckte inte om att höra pigskvaller om fästmön. En besynnerlig sak med den här övertron, tänkte han medan han klädde sig. Där ligger ju huset mitt i stan. Inte det minsta romantiskt med det. Ett helt vanligt och fult gammalt hus, inrett som alla andra i det kvarteret. Men spökeriet håller sig fast där. Hade det bara legat vid en mörk gränd eller en smula utom stan i någon förvuxen trädgård där hemska gamla träd piskade fönsterrutorna en sån här stormig vinternatt. Men när det nu låg som det låg vid den breda gatan som löpte ner till hamnen och havet och med kyrkan och sparbanken och kasernen och sockerbruket just i närheten. Skulle man inte trott att sockerbruket med allt det rasslandet och kokandet och med de stora glödande ångpannorna skulle kommit spöket och vantrimas? Men nej då, allt annat. På sitt sätt kunde spöket förtjäna beundran. Det var energi det. Otrolig energi och förmåga att hålla sig fast i folks medvetande. Man medgav väl att det inte visat sig nu på en 20 år sedan fröknarna Burman flyttat in i spökrummen. Men hade någon glömt det? Det syntes ju nu. Bara därför att Ellen helt plötsligen blivit sjuk skulle det genast heta att hon sett något. Skrämt sig för något? Ja, det var väl inte omöjligt. Hade väl blivit som predestinerad för spöksyner av att leva hela sitt liv med de två nervösa gamla tanterna. Och att det fanns ett spöke i huset hade hon väl alltid vetat och trott. Torde väl ha gått och retat upp sin inbildning med det alltifrån barndomen. Hon hade visst inte glömt det därför att hon blivit vuxen. Första gången han varit på sjukbesök hos tanterna hade hon sagt till honom liksom triumferande. Här är spökrummet. Just med en ton som om hon visat en familjedyrbarhet. Det går aldrig an att spela kort här i rummet, säger doktorn. Och varför inte? Jo, om någon av de spelande gör det minsta fel, det allra obetydligaste knep, kommer det en hand och lägger sig på spelbordet bredvid honom.
Vad för en hand?
En gammal gul hand med tunga diamantringar på de krokiga fingrarna och med äkta spetsar om handleden.
Nå, och så?
Ja, man ser ingenting mer än handen.
Men hur kommer det sig från början?
Det vet ingen. Den har alltid visat sig här. Hon hade berättat det mycket käckt, men vem kunde veta? Vem kunde veta? Hon trodde nog tro på spökeriet. Så här kommer den, säger doktorn. Kommer uppsmygande vid bordskanten, tätt bredvid den som spelar. Huv! Och så pekar den på ett av korten med ett stort, krokigt finger. Den har naglar som klor. Krökta och spetsiga.
Nå, tro på det kunde hon väl ändå inte. Hon hade ju just valt spökrummet till sitt rum.
Doktorn jagade fram ut med den stora sockerbruksbyggnaden där arbetet fortgick hela natten. En gång skulle man då bli glad åt den stora nedrökta fabriken. Det var gott att tänka att hon inte vuxit upp på landet i någon drömfylld ensamhet. Då hade kanske övertron haft verklig rot och botten i henne. Men då hon alltid levat här, mitt i denna faktiska, bullrande verklighet. Han vek av vid sockerbrukshörnet, där vinden väste mot honom. Också den lika faktisk och verklig som vanlig.